Hej och välkomna till 45an som återigen är tillbaka.
Efter ett litet längre uppehåll. Vi har letat efter bra gäster helt enkelt, men inte riktigt lyckats få till kalendern för alla inblandade.
Nej. Men nu sitter vi nu på Stockholmsarenan på Söder och myser efter ett väldigt trevligt samtal med Mats Jingblad.
Hammarby sportchef. Så om ni hör lite stönande och skrik i bakgrunden så är det för att Stefan Bartan just nu slår bort en boll till inkast.
Ja, det är mitt träning här. Så att, men vi välkomnar väl och så kickar vi igång där.
Yes.
Ja, välkomna.
Tja.
Ja, då hälsar vi välkommen då till Mats Jingblad.
Stort tack.
Så, hur känns det nu att hamna i Bayern?
Ja, det är svårt att beskriva hur det känns. Men jag kan säga att de här tre månaderna som vi har hållit igång nu, eller tre och en halv, har ju varit, det har gått det har varit jätteroligt och jag stortrivs. Så det, vi har mycket att göra, det händer saker och ting hela tiden. Alltså det är alltid från livet utanför när man cyklar på Södermalm eller går på gatorna och tittar, som är helt annorlunda mot vad man är van vid från Halmstad och klubbens storlek och supportrar och allting och intresset från agenter och spelare och liknande. Så att, det är enormt, det känns jättekul och det är en fantastisk ära och jag tycker man ska vara väldigt ödmjuk inför situationen att man kan få jobba med det som man tycker är roligast här i livet och det är fotboll och då ska man vara väldigt lycklig för när man är så tursamt lottad som man får hålla på med detta. Så jag är jätteglad.
När du cyklar på Södermalm och ser en bajare med halsduk, känner du att han är ju där en av oss liksom, eller hur är känslan så?
Ja, lite så blir det faktiskt och man ser ju väldigt många som har ett Hammarbiljett, de tar på sig tröja och halsduk och sånt och ett av de roligaste åkarna på de här månaderna var egentligen när jag var hemma i Halmstad för några veckor sedan och skulle vara ner och hälsa på en kompis som jag tippade ihop med. Och precis när jag steg av bilen så kommer en kille cyklande med Bayern-mössa. Ja, det var ingen mindre än Jan Anderssons bror. Aha. Alltså tränaren i Norrköpings bror. Han är teaterchef i Halmstad och mycket stor Hammarby, fantastiskt.
Ja, det kan du göra, men du
säger
men
inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen.
Ja, det är upp till dig.
Ja, jag vill inte komma någon annan.
Magnus Persson, vad säger du om matchen?
Nej, men vi tänkte ju prata lite om dig som person och sådär. Det är ju ingen enkel fråga, men om du skulle beskriva dig själv som Mats Jingblad personligen.
Ja, jag är ju 50 plus. Jag är ju åldersfixerad som alla andra i Sverige, men två vuxna döttrar som har flyttat hemifrån, som spelar fotboll i Halmia. Fru Annette, hus i Halmstad på väg ut mot Tylösand, får man väl säga, som de flesta känner till här uppe i alla fall. Så att jag bor mellan Halmstad och Tylösand, kan man säga, och trivs jättebra där nere med det huset och så. Bor på Södermalm i en liten tvåa här uppe i Stockholm och jobbar ju då i Hammarby. Utanför så är jag ju givetvis oerhört fotbollsintresserad. Jag har ju spelat fotboll själv och varit tränare i många år och nu är jag då sportchef i Hammarby. Så att hela ens vardag och familjeliv präglas av fotbollen när man har haft det som yrke så länge. Det är inget 7-4 jobb, varken som tränare eller sportchef, utan man... Jag brukar säga det att ibland kan jag jobba lördag kväll och söndag kväll utan att man tänker på vad det är för dagar. Men så länge det är skoj och det är roligt, så då är det jättetrevligt att hålla på med det här jobbet. Så att, det blir ju tyvärr inte så mycket utanför fotbollen. Det är bara att erkänna att jag är ingen nörd, men nästintill.
Ja. Men fotboll utanför dina arbetsuppgifter och sådär, då kan du... Sätter du dig klockan 9 på en söndag och kollar på spanska ligan? Liksom.
Ja.
Bara för att...
Ja, det blir det ju. Alltså, jag är ju som de flesta, jag tycker det är kul att se liksom fotboll med mycket glamour kring och sånt. Så det är klart att man ser nästan alla Zlatans matcher på TV, liksom, och följer PSG. Va? Sen Real Madrid och Barcelona och de här matcherna, de stora matcherna i England. Så det blir ju säkert en 4-5 TV-matcher i veckan som man följer. Nu kommer ju allsvenskarna att börja, då kommer man att sitta och följa dem och Superettan. Och sen alla matcher man ser live. Så att det blir väldigt mycket. Va? Och eftersom fotboll spelas oftast på kvällstid så blir det inte tid till sådär jättemycket utanför fotboll. Och det brukar min fru klaga på ibland att, inte så att jag brottas om, men vårt umgänge med andra människor blir ju lidande också. Det märker vi liksom att man har inte så mycket umgänge, för man har en liten krets och alla de är inne i fotbollen också i princip. Så är det.
Men känner du att det funkar med familjebiten då? Du pendlar ju ganska mycket i sig då, när du tar hand och sådär.
Ja, men det gör det. Alltså, min fru var med mig ett år i Grekland med barnen och sen och andra året i Grekland var de i Sverige och sen när jag var 3 år i Norrköping så bodde de kvar i Halmstad med familjen, så vi har liksom haft det som bas nu med Halmstad, så har jag fått pendla och haft övernattningslägenhet och sånt här, så att man är rätt van vid den biten. Och hade jag inte haft en förstående fru så hade det inte funkat, men det kanske ger lite extra krydda till äktenskapet att vi får varandra lite då och då.
Men vad är det som är jobbigt? Är det själva resorna eller är det att man får vara själv ganska ofta? För att du har ju en egen lägenhet i stan liksom.
Ja, nej, alltså resorna har jag inga som helst bekymmer med. Det flyger så tar det en timme och kör bil så tar det 5 och då kan man jobba liksom på vägen. Och oftast så kör jag bil när jag har liksom andra möten eller ska bevaka fotbollsmatcher någonstans på vägen och då passar man på att köra hem om en sväng. Det som är jobbigt är väl med att man är ifrån varandra fysiskt, att man ser inte barnen på 14 dagar och sånt här, men så är det.
Bara en ledig dag om du får det i kalendern, vad gör du då? Är det
igår hade jag faktiskt en hyfsat ledig dag nere i Halmstad och hälsade på familjen någon dag. Då blev det väldigt mycket trädgårdsarbete. Ja, det blev det. Jag har haft trädgårdsmästare och klippt alla fruktträd och sånt. Och då var det röja upp efter det och byta däck på bilen. Och det blev sådana göromål faktiskt. Och sen hann jag faktiskt med att träffa lite kompisar på kvällen också. Tipsgänget.
Ja. Men finns det en hel ledig dag?
Nej, det gör det ju inte. För liksom, det är ju alltid några samtal och några mejl som ska skrivas och skickas och sånt här. Så att, men det var en ledig dag, men så att jag ägnade kanske 1,5-2 timmar till fotbollsärenden.
Hur trivs du som person i ditt jobb då? Alltså.
Ja, men som jag började här innan så säger jag trivs fantastiskt bra. Va? Nu är det liksom väldigt mycket nytt fortfarande och man ska sätta sig in i liksom strukturer och vilka vägar man ska gå, vilka personer som håller i olika saker och sånt här. Och det är fortfarande liksom att man gör lite misstag, man går till fel personer och sånt här. Ni ska ju veta att Hammarby är ju en förening som verkligen lever. Det händer ju alltid någonting. Är det inte det ena så är det andra. Och då blir det liksom en dynamik i hela processen som är fantastiskt trevlig. Liksom man vet aldrig vad som ska vänta eller vad som väntar när man går till jobbet. Och sånt. Även om man har ett grundschema i huvudet att nu ska jag göra det och det idag. Va? Sen när klockan är 3-4 på eftermiddagen så har man inte hunnit med någonting, för att det liksom dykat upp hela tiden andra saker. Va? Och så är det ju det här jobbet. Va? Och likadant när man är uppe på kontoret så vet man ju om att dagen efter matchen då är det ju väldigt mycket samtal som kommer in. Alltså all personal kommer in och vill prata fotboll och sånt. Men det är också viktigt att ta sig den tiden och liksom plantera in fotbollssnacket på kontoret ordentligt. Och att de får känsla av hur vi har det nere på Årsta när killarna tränar. Och jag blir ju en liten länk här mellan nu eftersom vi har vårt kontor på ett annat ställe. Va? Men det är bara trevligt.
Men du gör att det är så mycket liksom att ja. Du blir inte lätt utarbetad liksom så på.
Nej, men det är ju faktiskt en liten fördel med att jag har familjen i Halmstad. Liksom, det spelar inte mig någon roll om jag kommer hem till lägenheten 4 på eftermiddagen eller jag kommer hem 8 på kvällen. Alltså det är ju nästan roligt att komma hem 8 på kvällen, för liksom man kommer hem 4 och sitter i lägenheten och tittar, det gör man. Då går man ju hellre ut och går eller en runda eller går fika och sådana här saker. Men just nu har det ju varit väldigt mycket arbete. Då är det en liten fördel att man vet om att familjen har sitt. De är inte beroende om jag är hemma 8 på kvällen eller jag kommer hem 12 på natten eller vad, liksom, jag kan ägna mycket jag vill mot jobbet.
Ja, det är sant.
Ja. Så det tycker jag, det har passat mig väldigt bra det upplägget. Och så hade jag det liksom, när jag varit på andra, i andra klubbar och sånt också, liksom att när jag är på plats så är jag liksom dygnet runt. Och sen jobbar man inte dygnet, det är inte det det handlar om. Men, alltså jag har ingen sådär att jag måste, nu måste jag hem och ta hand om familjen, nu ska vi dit och nu ska jag göra det med barnen och sånt. Utan de har ju sina liv, nu är de ju vuxna. Så att.
Men jag uppfattar den här vintern som väldigt hektisk för dig. Är det nästan den mest hektiska perioden i din karriär?
Ja, det är det nog. Det är det nog eftersom innan när man har varit involverad i nyförvärv och liknande så har man mer varit med liksom, i den där processen man har presenterat föreningen och vad man står för som tränare. Och sånt. Nu har man ju genomfört alla förhandlingar och det är kontakter med spelare, det är kontakter med agenter, det är kontakter med klubbar och sen ska alla pappersarbete och det ska inte förbund och vi ska in på datasystem till UEFA. Och, alltså det är många grejer som ska göras för en övergång. Och ni vet ju själva att vi har haft en spelomsättning på kanske 22 spelare med 12-13 ut och 8-9 in. Så att liksom, det är klart att det har varit mycket. Det har det varit. Men som jag sa, det är ju ett jätteroligt arbete. Så att, jag tycker det är oerhört stimulerande att få jobba med.
Tar det längre tid att göra saker i en klubb som Hammarby än en mindre klubb?
Nej, det tror jag inte. Jag tycker att vi har i snitt så har vi väl kanske hållit på med säg ett nyförvärv, vi har kunnat lösa dem på 14 dagar i snitt skulle jag säga, från första kontakten till att vi är överens. Och jag tycker det är ganska snabba processer som vi har jobbat med här. Och peppa, vi har lyckats med dem som vi har velat få ordentligt. Va? Så att, det känns jättebra på den biten också.
Vad trodde du inför alltså när du tog över det uppdraget? Att du skulle, hur,
nej, men jag vet ju om alltså, liksom, när jag och Nanne kom in så visste vi om att Hammarby står liksom inför en omstart och man vill börja om. Man vill se över spelargruppen ordentligt och det kommer försvinna en hel del spelare och då måste vi ta in lite nytt. Och att det är en omstart och då blir det liksom många nya människor som kommer in. Så den var jag ju medveten om, den processen. Vad vi kom överens om relativt tidigt var att de spelarna som inte skulle vara kvar, att det var den ledningen som var kvar sedan innan som skulle ta hand om den processen. Så där har jag inte varit så inblandad i den. Nej. Så jag har mest skött alla tilltänkta nyförvärv. Så jag har ju fått jobba med de positiva bitarna samtidigt. Ja.
Men du var beredd på ungefär 10-talet spelare, nu slutade väl ungefär där, alltså 8-9.
Ja, det beror sig lite på hur det hade gått i förhandlingar och liknande. Och så här. Men någonstans sa vi att där kommer vi nog hamna. För att vi vill ligga på en spelartrupp på 22 spelare. Liksom, har ju vår tränare Nanne då liksom gett som en optimal träningsgrupp. Och nu har vi 21. I gruppen. Så att när vi hamnar på 22, det kan jag inte säga. Och något år kanske vi hamnar på 23 och som vi är nu i 21, men där någonstans och så fyller vi på med lite underifrån just nu. Alltså.
Men känner du att det är skönt att transferfönstret snart stänger och att säsongen börjar rulla igång? Så man...
Inte att transferfönstret stänger, för det är ju en mindre möjlighet att göra någonting om det skulle uppstå någon situation där kanske någon spelare går sönder och vi säger att får man 3 stycken korsband i de första matcherna så är det inte så roligt, för då är det inte så lätt att ersätta, för då får vi vänta till fönstret. Men 3 korsband, liksom, ni förstår själva att det var det liksom värsta scenariot, men så är ju fotboll, det kan ju hända saker som inte man kan påverka och då är det ju skönt att kunna ha alla redskap att kunna göra insatser. Så därför är det ju, jag tror ju det är skönare egentligen att ha ett fönster från 1 januari till sista december. Även, alltså, ur den aspekten, men det är ju inte så är det ju inte. Men det som är skönt tycker jag ändå att serien kommer igång. Alltså att man kommer in och får mäta krafterna i tävlingsmatcher. Det blir nerv och puls ordentligt. Va? Och det var ju som Nanne sa för ett tag sedan att man kan hålla på och förbereda sig, men för att få fram de där 10-15 sista procenten av spelarna så krävs det nog nu att vi kommer in i tävlingsmatch ordentligt, för då brukar man höja sig ett snäpp.
Men hur mycket tycker du att Svenska Cupen har underlättat för er att när jag kommit in i tävlingsmatcher så inte har blivit lika lång för säsongen?
För oss har det varit jättebra eftersom Cupen levde alla 3 matcherna för oss. Och vi fick ju det tuffaste tänkbara motståndet i sista matchen och där var vi inte med riktigt i en timmars speltid, utan de visade liksom att de är nummer 1 i Sverige och där är inte vi än, och det skiljer kanske 15-16 lag på oss just nu om man ska se rankingmässigt. Va? Så att det har varit nyttiga matcher. Det har också varit bra för igång tävlingspulsen. Det har varit bra för många av våra nya spelare att fick spela en match på Tele 2 Arena inför relativt mycket folk. 8000 är en bra siffra i kuppen. Man fick känna på omklädningsrummen och allt sånt här. Det har varit nyttiga matcher de här i kuppen för oss. Så ur det perspektivet jättebra. Sen finns det ju vissa negativa saker som jag tycker med kuppen också.
Som vad då till exempel?
Ja, kupp för mig är ändå kupp. På något vis så vill man ha en utslagning i varje match, ett utslagningsmoment. Och vi säger att när vi mötte Malmö samma dag spelade Degerfors mot Ängelholm i en fullständigt meningslös match. Och det var ändå en tävlingsmatch som inte gav någonting. Det är som likväl spelat en träningsmatch, och kanske det hade gett mer, för då hade de kunnat göra fler byten och hålla på. Men så det finns ju vissa ingredienser i kuppen när man har ett gruppspel som inte är så, som blir lite negativt då. Men för oss har det varit jättebra i år. Men då är jag rent egoistisk när jag säger det, så att, det kanske jag ska vara också så.
Men jag tror inte det är så jättemånga som förstår den här processen med att värva spelare och sådär, eller man får inte en jättebra inblick i det, hur det fungerar. Du kan inte bjuda oss på den mest hektiska dagen eller den mest hektiska processen.
Nej, men jag kan säga, nej, det är svårt att säga, för alla processer är lite olika och så här. Men generellt sett så går det ju till så att vi sitter hela tiden och diskuterar med fotbollsledarna, fotbollstränarna, liksom hur det ser ut och så att nu kanske vi måste göra någonting och nu behöver vi en där och där. Nanne vill ju väldigt gärna ha allrounder spelare eftersom vi har lite mindre spelare i grupp. Jag säger att vi har 21 i 19 utespelare, utav de 19 så är det 3-4 som inte har spelat i Superettan ordentligt och liksom är på väg i sin utbildning uppåt, och då har vi 14-15 stycken som är etablerade spelare för Superettan, och det är inte så jättebrett. Därutav så vill vi ha spelare som kan spela på många olika positioner. Så att man går först igenom vad är behovet, och sen tittar vi oss runt. Nanna har några kontakter, jag har några kontakter, Carlos har några, och så letar vi och så scoutar vi och så får vi lite namn. Och sen, ja men det här är väldigt intressant, och så kontaktar vi de personerna som vi vet har bra bild utav spelaren och hur det ser till med deras agenter och liknande. Om inte vi själva har en kanonbild, för det är oftast är det så att vi vet det. Va? Men vi säger, som vi håller oss till de tre norska killarna, så har vi fått hjälp utav vissa killar där uppe som jag känner och som Nanne känner, och fått bra rekommendationer och vitsord och allt detta, och hur de är fysiskt och allting. Och sen kontaktar man agenten och så hör man om det finns intresse från deras håll. Och sen blir det en förhandlingsfråga och så vidare. Och i två utav de norska fallen så har de ju varit Bosman-spelare för IAG. I det tredje var kontraktet utkommit, det var utbildningsbidrag med som vi fick handla bort, för internationella utbildningsbidrag är ganska höga.
Men så först sätter ni kravprofil helt enkelt, sen jobbar ni fram en liten lista över vilka som skulle kunna ha dem. Den passar in den profilen.
Man kan väl säga att man liksom, man kanske inte jobbar fram en lista, utan man har det i bakhuvudet rätt mycket, att den där spelaren är väldigt intressant på den positionen. Sen smälter den processen fram och så här. Sen kan det vara en annan process att man får tips på vissa killar, att den och den är ledig, kan det vara någonting för Hammarby. Och då börjar en annan typ av press, att då har vi inte börjat med kravprofilen eller behovet, utan då har vi helt plötsligt fått möjligheten till kanske att göra någon bra sportslig affär eller bra ekonomisk affär och så vidare. Så det finns ju två olika sätt, tycker jag.
Men man pratar alltid med spelaren först innan man går till själva klubben och förhandlar.
Man pratar med, i Bosman-ärenden så pratar man ju med agenten kanske först och hör om det finns ett intresse, och sen meddelar man klubben. Är det spelare som står under kontrakt, så får man ju inte kontakta dem innan man har kontaktat klubben. Så då kontaktar man ju klubben först och hör om det finns en möjlighet att köpa loss. Nu har vi ju inte köpt loss några spelare mer än de som står under kontrakt, var ju faktiskt Johan och Pablo Göster. Och där kontaktar vi klubben först och hör om det finns möjlighet att vi skulle kunna göra en affär.
Ni har ingen kontakt alls med agenten överhuvudtaget, även fast de sitter under kontrakt med det, att man kanske hör med en agent om hur sannolikheten, men ni går till klubben i alla fall.
Vi går till klubben, alltså i Johans fall så gick vi till klubben för vi ville ju vara schyssta, liksom inte göra några dumheter. Sen kanske timmen efter ringer man agenten och klubbarna säger, ja men det ni får lov att, i Johans fall så ringde jag ju till vad heter det, Kuno då, som var sportchef, och frågade om vi fick kontakta Johan och sådär, ja det får ni göra. Så att vi fick tillstånd. Och då är det liksom 10 minuter senare så kontaktar man ju då Johan eller agenten.
Mm. När en affär är som hetast, hur många samtal blir det då på en dag liksom?
Ja, då är det många bollar som ska, eller saker som ska trilla på plats. Liksom det är liksom förhandlingarna ska stämma. Stämma av med styrelsen att det här är okej, kör på det. Finns det ekonomi? Vi går inte utanför vår budget. Och, alltså det är många saker så det blir ju... Då kanske man sitter jätte och prata telefon, smsa, skicka mejl och sånt här. Så det är ju skönt att det finns de möjligheterna. Förr så fick man alltid åka till en plats och förhandla på en neutral plats så att säga. Mm. Och, så gick det ganska snabbt på den tiden då, för då gjorde man det på en gång nästan. Mm. Nej, mitt i det ringer ni har fått ett tips och så får visa inga kommentarer. Och för man vill inte att det ska komma ut att den spelaren kan tänka sig att byta förening och så. Ibland tycker man själv att man känner fan vad dumt, säg det rent ut istället. Varför? Men då vet man om att skulle det någon gång leda till att man förlorar spelaren för att han väljer en annan klubb på grund av att det har kommit ut att han är på marknaden så att säga. Mm. Då ångrar man sig till förband. Så det där av det så vi vill inte liksom presentera spelare ut eller in innan vi har gjort klart med spelarna.
Men i det här, hur mycket bryr man sig om alltså spelarens sociala ansvar? Alltså lägenhet tänker jag mig på så. Eller fixar man det sportsliga först, att han har kontrakt med klubben och sen fixar vi lägenhet? Mm. Eller fixar man det samtidigt som
vi
köper?
Nej, det är ju en process som startar ganska tidigt. Mm. Alltså vi har ju en beredskap här med Peter Tunnell i spetsen som sköter den sociala biten. Och han får ju tips utav oss att nu är det intågande och nu kan det hända någonting så vi kan börja leta och sånt. Men många gånger så får de ju bo lite på hotell de första veckorna. Och så här. Mm.
Men hur, du pratar om det här med att man ska kolla med styrelsen och sånt så fort någonting händer. Hur stor frihet har du fått i jobbet som sportchef?
Vi har ju all frihet. Vi fattar ju alla de sportliga besluten och sådär. Men det så vill man ju alltid informera styrelsen så att de är medvetna om att nu är det detta på gång. Och så. Mm. Sen är vi ju ett aktiebolag och då är det lite skillnad. Va? Och så vill vi ju inte gå utanför våra budgetramar och sånt. Och när man gör det så då är det väldigt viktigt att vår vd får framföra till vår styrelse att finns det möjlighet att vi kan ta in externa finansiärer i denna grejen eller någonting. Va? Men vi har väldigt stor frihet att sköta de sportsliga sakerna. Det har vi. Mm.
Just det här när du ringer till en agent eller om du pratar med en spelare och du säger hej, det är Mats Ingdahl från Hammarby. Hur bemöts du då jämfört med i de klubbarna som du har varit tidigare?
Nej, men jag tror det är ganska liknande. Det tror jag. Så att man bemöts väldigt, väldigt väl utav alla agenter. För liksom de ser möjligheten att få något positivt till sina spelare eller klienter, man ska kalla dem för det. Och sen har man bra relationer med de flesta. Så att, nej, det har jag aldrig tänkt på. Liksom,
det skulle vara skillnad. Alltså är det enklare att locka en spelare om du säger att du kommer från Hammarby?
Vi kan vända på det, att Hammarby är mer attraktivt. Mm. Mm. Så är det. Mm. Och jag tror att Hammarby till och med är mer attraktivt än många allsvenska föreningar.
Men det märker man när du ringer runt?
Ja, det märker man. Och likadant på alla erbjudanden man får om spelare att det är väldigt attraktiv förening Hammarby.
Mm. Det har varit många spelare som försöker söka sig till Hammarby också.
Ja, men så är det.
Mm. Någon som ni har värvat som har varit på viset eller?
Nej, det kan jag väl inte påstå mer än att ibland så får man ju en hint om att den här spelaren skulle nog kunna tänka sig att spela Hammarby. Ja, men det kan man vara. Mm. Och så börjar processen komma igång. Mm.
Men tror du att de kanske 3-4 senaste åren i Hammarby har avskräckt några personer att det har ju varit väldigt...
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte spelare avskräcks på det viset. Då är det väl mer att jag vill spela allsvenskan eller jag vill vara utomlands. Mm. Då är det nog mer den faktorn. Jag tror inte att man avskräcks.
Nej.
Vi är ju väldigt naiva, alla som håller på med idrott, att den här negativa delen utav myntet eller baksidan av myntet, om man säger så, att man ska få kritik och negativt, det drabbar inte mig. Men man ändå vet att det kommer att drabba en, så någon gång så är det bara, va? Det vet man om, så att men man tänker inte riktigt så, för att vi är tävlingsmänniskor, vi vill ta på utmaningarna och liknande, så att,
Ja, det kan du göra, men du säger
inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen
vart. Det är upp till dig.
Jag vill inte komma någon vart.
Magnus Persson, vad säger du om matchen?
Ja, ska vi gå över där till Mats och hur det kom sig att du hamnade i Hammarby? Kan du ta oss igenom den processen lite?
Ja, den är inte så svår egentligen, utan jag fick en förfrågan utav faktiskt en kille som jag har jobbat lite med i Halmstad som är agent också. Utan inte så att han är min agent, men han har hjälpt mig lite med andra saker. Så frågade han om, skulle du kunna tänka dig sportchefsjobb i Hammarby? Ja, absolut, så. Och sen någon dag senare så blev jag kallad till sportrådet och kom vi överens om att träffas och pratade med Jens Augustsson där. Och så träffade vi hela sportrådet här och satt och diskuterade en eftermiddag om olika saker och så. Och sen 2-3 veckor senare så blev jag återuppringd och de hade gått igenom. De erkända var ju 2-4 namn de hade som i slutgallringen. Och att jag fick det då i slutändan.
Men hur mycket kommunikation hade du med Nanne Bergstrand innan? Liksom?
Nada.
Ingenting.
Ingenting. Utan jag var en process och Nanne var nog en process, tror jag. Så att sen när de, innan jag tackade jag slutgiltigt så att säga, så sa de ju då att det är tilltänkt att Nanne skulle vara. Och det är helt optimalt. Tyckte jag då, kan ni få Nanne så är jag klar också så att säga. Mm.
Men ni har aldrig jobbat tillsammans tidigare?
Nej. Vi har spelat ihop och vi har jobbat mot varandra.
men vad tänkte du själv när Hammarbys namn kom i första gången? Liksom, vad tänker man kring Hammarby? Så på?
Jag tror wow. Det är nog en... Det är ju en av Sveriges absolut största klubbar. Så liksom bara det är ju hedrande att bli nämnd i de sammanhangen på det viset. Och sen tänkte jag, ja men det är en liten resa som de behöver göra. Och det kan vara rätt tid att komma till Hammarby, att man vill tillbaka och jobba med den processen. Hur man ska lyckas med detta i framtiden och så vidare. Så att Hammarby ska ju ligga i högre upp än i Superettan. Men det var ju wow, om jag säger så då.
Men är det inte lite konstigt att du inte ville veta vem som var tränare? Eller så här, var viktigt för dig att veta vem som var tränare? Eller hur resonerar du
kring det? Ja, men det visste jag, att det får jag ju reda på processens gång. Men jag liksom, det var inte så att jag hade några krav på vem som skulle bli tränare. Sånt. Jag hade några namn som jag föreslog. Mm. Utan att veta att Nannes namn var uppe. Men det var ju ett namn jag föreslog. sen när de sa att det blev Nannes så...
Men du säger ju själv att du inte avskräcks av utmaningar, men du måste ändå tänka på att Hammarby senaste 3-4 åren misslyckats gång på gång och ta sig upp i Allsvenskan. Var det ingenting du reflekterade över, att vad har jag som de andra tidigare inte haft eller så vidare?
Jag tror vad har jag, så tror jag liksom att jag tror att Hammarby är, utan liksom framhäva mig själv, för det vill jag absolut inte, men jag tror det kan vara bra att det kommer personer utifrån nu med fotbollsbakgrund. Att man jobbar mer liksom renodlat gentemot fotbollen som sportchef och tränare tillsammans. Att vi vet vad som krävs. För det vet vi. Och det tror jag är ganska bra. Alltså de som har varit här innan oss är inte 100 säkra på. Alltså tränarna har inte haft alls den erfarenheten som Nanne Bergstrand har haft. Och sen Gustav som var min företrädare tror jag inte heller den erfarenheten inom fotbollsvärlden ännu som jag har. Och jag kommer också utifrån, har inga bindningar i Stockholm i princip. Jag tror det kan vara fördelar när man är en sån stor förening som Hammarby, att jag behöver inte tänka på att ha goda relationer med alla människor i klubben, för det går liksom inte att tänka på den personens mamma och pappa. Och jag var väldigt omtyckt som spelare på 70-talet i Hammarby. Det kan vara en belastning tror jag ibland i en sån stor förening som varje. Men det vet jag inte, det får ju de personerna svara på egentligen. Jag tror att där tror jag att vi har en liten fördel som kommer utifrån.
Det känns som att ni, om man skulle plocka ut 2 personer i en tränare och sportchef och sen stoppa in dem i en Hammarbystorm, så kanske ni skulle klara det bättre än andra. Vad ser du på det?
Ja, det får vi ju se om det blir någon storm och hur vi klarar det. Alltså det, men vi har ju varit med, när jag var 2 år i Grekland, och där kan också storma rätt rejält. Och, utav olika anledningar, det behöver ju inte alltid vara sportsliga resultat. Det kan vara helt andra saker som gör att det stormar ordentligt. Sen har jag varit i Göteborg och Norrköping, det är också ganska stora föreningar. Så att, men alla jobb, alla fotbollstränarjobb och sportchefsjobb, stormade kring. Mm. Därför att personer runt omkring har så oerhört många åsikter om det. Och det är ju glädjande att det finns intresse för det. Va? Och då får man också vara beredd på att det funkar inte. Liksom, kommer inte resultatet så kommer ju andra människor fram med sina åsikter. Skillnaden är ju bara att tränare och sportchef får ju alltid ta ansvar för sina åsikter. Det behöver kanske inte andra människor göra, för man vet inte hur det hade gått om man hade gjort som de hade sagt. Va? Så att, om ni förstår vad jag menar. Mm. Men, vi får väl se det då. Men det är klart att lugna. Man kan bli nog rätt arg i vissa situationer. Jo, men också.
Det är inte så att man är mer stabila, erfarna killar.
Ja,
men sen är det klart att jag tror inte någon person i hela världen vet hur det är att vara mitt i en Hammarbystorm innan man har varit här.
Nej, det vet man ju inte riktigt. Va? Men man vet, jag vet ju hur det är att vara i en storm när det inte går bra.
Mm.
Och när det finns andra människor som tycker man ska göra annorlunda. Va? Och jag vet hur det är att vara i en storm när det går bra.
Mm.
Alltså det finns många olika aspekter på de sakerna. Va? Så att, och det vet ju Nanne också. Och det, men hela tiden så... jag märker att ju äldre man blir ju mindre liksom, ju mer kör man ju sitt eget spår och jobbar efter det man tror på.
Mm.
Och, så att det tror jag är ganska viktigt att man har sin linje.
Mm. Och du hoppade väl av Blåvitt där någon gång du var tränare.
Mm.
Sådana saker, hur mycket lärdomar och sånt som man med sig in i sånt här jobb?
Ja, men liksom, det är ju det som tillhör erfarenheten. Alltså att man, nu var det ju 15 år, snart 20 år sedan. Mm. Så att tiden går ju, men man bygger på en erfarenhet som är ovärderlig. Alltså den här känslan av hur man känner sig när drevet går eller någonting, det är ju ingenting som man vill uppleva, men samtidigt så lär man sig oerhört mycket i slutändan utav det. Att kanske jag kunde gjort det annorlunda, kanske man kunde gjort det och så här, va? Så att, eller skulle man inte göra något annorlunda. Det är bara ett fenomen som har uppstått inom idrotten och politiken och vad man än håller på med. Offentliga personer får ju ofta vara beredda att utstå kritik, och det ska man ju vara, liksom, man granskas hårt i sitt arbete.
Mm. Men är det någonting du har saknat nu när du har varit i Halmstad, att vara en klubb där kanske en stor storm väntar runt hörnet liksom?
Ja, man saknar väl inte stormen, men man saknar dynamiken, att det händer någonting. Det måste jag ju erkänna. Det är fantastiskt roligt att jobba med ungdomar som man gjorde i Halmstad med äldsta ungdomslaget där. Och det var jätteroligt. Men det hände ju inte speciellt mycket från vecka till vecka. Det var liksom samma människor man träffade, samma kontakter hela tiden. Jämför man med det med Hammarby så är det ju mils avstånd i själva jobben och påverkan och samtal och så här. Va? Så, men fotbollsjobbet i grunden, det var ju fantastiskt roligt. Det måste jag säga. Jag lärde mig rätt mycket på det.
Mm.
Det kan man inte tro, men jag lärde mig väldigt mycket på att jobba med ungdomar, hur de resonerar. Och samtidigt så jobbade jag och Kalle Björklund då, som är hjälptränaren till Roa i HIF, på en skola i Laholm, ett fotbollsgymnasium där. Så att då fick vi breddidrotten också, för där var ju bara breddfotboll. Och det lär man sig rätt mycket på, hur människor kan ha helt andra ingångsvinklar på olika saker.
Mm.
Som elitidrottsmänniska och elittränare sånt, så tar man för givet att alla ska se vissa saker från samma perspektiv som man själv gör. Liksom att det är vinna, det gäller väldigt mycket att vinna. Så kommer man helt plötsligt till andra saker där själva vinsten kanske inte är 100% det viktigaste, utan det kan vara andra saker runt omkring, värdena. Och hade en kille i Laholm där på fotbollsgymnasiet, han var så rolig, han sa att alla säger att det är så himla viktigt att vinna, men nu har vi förlorat 5 matcher på raken och jag tycker det är lika kul att spela fotboll ändå. Och då spelade han i en division 5 reservlagsserie. Det är rätt skönt att höra en sån inställning också.
Så förväntar vi oss en sån presskonferens när Hammarby har torskat 5 matcher. Det har varit roligt i alla fall.
Nej, det hoppas jag verkligen att inte ska behöva. Så får du inte tolka det, men man får den erfarenheten också med sig. Att, och det kanske jag har ännu mer nytta av i mitt jobb som sportchef.
Mm.
Att alla människor har inte samma utgångsläge till olika saker. Då får man helt andra vinklar på problemen och sånt.
Men din tid som ungdomstränare, har det påverkat dig, tror du, hur du är nu som sportchef mot de yngre talangerna som kommer upp och så? Hur man hanterar?
Ja, det tror jag. Jag tror att, jag vet att jag har fått en annan inblick i den processen och utvecklingen för spelare. För innan kunde jag liksom säga att en 17-årig spelare ska kunna vara redo för att spela allsvenskan och sånt där, och det är de inte. Det finns givetvis undantag, det gör det ju självfallet, men generellt sett så är inte en 16-17, kanske till och med en 18, inte utvecklad till det fysiskt och mentalt för att klara allsvensk fotbollsspel eller superettanspel heller. Sen finns det undantag och de kan gå in och göra vissa bra matcher, men du kan liksom inte spela med 3-4 sådana spelare, då blir det inte riktigt okej. Okay. Den inblinken har jag nog förstått att det krävs, utbildning kräver nog lite längre tid än man ibland har trott innan som elittränare.
Men jag vet, Nanna har varit inne på det tidigare också, att de spelare som kom upp nu, de unga, har inte samma tålamod och sådär, och sitter på bänken som andra.
Nej.
Gör. Hur har du reflekterat över det när du har varit ungdomstränare? Så märker du också av det att det är ett annat klimat?
Ja, men så är det ju. Alltså, och det är därför jag tycker det liksom har gett mig väldigt mycket att jobba. För då har jag ju sett hur deras synvinkel är. Men jag vill ha ett A-lagskontrakt i den och den föreningen. Ja, men du är bara 17 år ju. Liksom, har du funderat på att det kanske är 25-30 spelare för dig just nu? Liksom, varför ska du ha 15 är bäst betalt i föreningen eller ha ett likvärdigt som alla A-lagsspelare och så vidare? Liksom, alltså, det finns så många aspekter på det när man börjar. Så jag brukar säga att om ni tänker på att ni går i skolan, först går ni 9 år i skolan, sen går ni oftast 3 år på gymnasiet och sen går ni 3-5 år på en högskola. Sen är ni färdigutbildade. Men som fotbollsspelare, tror du att du är färdigutbildad innan du har börjat gymnasiet? Alltså om man jämför liksom träningslängden. Och liksom, då börjar de förstå att jag kanske har rätt mycket kvar att lära mig. Att jag är inte färdigutbildad innan jag hoppat på gymnasiekursen ens en gång.
Men du delar Nannes uppfattning där att man ska ha lite mindre trupp för att kanske spela i... Ja, att det är en av anledningarna till att man ska...
Ja, men det tycker jag också. Jag tycker också att det är optimalt att ha någonstans runt 22 spelare. För liksom det är 11 mot 11. Och sen så har man för stor trupp, så har du väldigt många negativa effekter på truppen. Det vill säga att det är rätt många spelare som inte ens får vara med i 18-mannatruppen till seriematchen. Vilket kan göra att hur delaktiga blir de spelarna sen i träningen och sånt. Och de känner att de är för långt ifrån laget. Det blir lite proppar i hålet för att plocka upp yngre spelare, att få den utbildningstiden, att vara med i A-laget på träningar och sådana saker. För då har du redan träningsgruppen intakt, så att säga, även om du har någon frånvaro och sånt. Så att det finns en hel del negativa saker med det. Det positiva är att du är mindre sårbar för skador och liknande. Det är givetvis att det är på det viset. Och ju fler matcher du spelar, ju hårdare, tuffare matcher du spelar, ju större trupp behöver man kanske om man jämför med de europeiska lagen. Men många av de europeiska lagen ligger på runt 25-26-27 i sin A-lagstrupp. Sen har de bredare ungdomstrupp och U21-trupp och sånt än vad vi har många. Men det går inte att ha för stora trupper. Alltså. Det blir för mycket negativt runt omkring.
Men har ni tillräckligt bra ungdomssida för att ha...
Ja, men vi har väl kanske just nu... kan vi inte fylla på varje år med spelare, men vi har ganska hyfsade 96 och 97 och även några bra 95 och så här som kommer. Men man brukar säga att det tar ungefär 10 år från det att du startar någonting till att du får en effekt av det på ungdomssidan. Och Hammarby startar ju sin akademiverksamhet för 4 år sedan. Så att säga att det tar 5-6 år till innan man verkligen kan se effekten av detta. Så att det kommer nog dröja lite till innan vi kan bli... självförsörjande blir man ju aldrig, för man måste ha in blod utifrån. Men lite åt det hållet att vi kan få upp kanske 2-3 spelare varje säsong.
Tycker du att Halmstad kommer längre i det fallet? Att man är längre fram?
Ja, men Halmstad jobbar efter helt annat koncept. Och liksom, det går inte att jämföra. Därför att i Halmstad har du ingen konkurrens. Du är ensam. I hela det området. Nu har ju Falkenberg kommit upp lite och utmanat och så här. Men i det stora hela så har ju Halmstad kunnat i många herrar så jobba på ett lugn och ro och titta på talanger, och de jobbar med traditionell ungdomsverksamhet, och de har ett lag i varje åldersgrupp, och så börjar man kanske lite elitsatsning framåt 15 års ålder och så här. Men
hade du ett bättre U19-lag där än vad Hammarby har här?
Ja, vi vann ju SM. Det gjorde vi ju först mot Hammarby faktiskt. I finalen mötte vi faktiskt Hammarby. Men den årgången 93-94, man säger, det var en väldigt bra årgång i Halmstad då, va? Mm. Och årgångarna, de varierar ju alltid lite. Mm. Har du några spelare som är väldigt bra, som är födda samma år, så sätter det stor prägel på ett ungdomslag. Mm. Sen är det lite olika. Vi har ju väldigt många spelare som är födda 95-96-97 i Hammarby, eller 96-97, som är komna ganska långt. Men de spelar rätt mycket i vårt U21-lag också. Många av dem har inte alltid med U19, och då påverkar det ju kanske resultaten lite negativt. Men dubblerar dem, så är det bra. I Halmstad så försökte vi få dem till att dubblera rätt mycket, för jag tycker att spelare som är den här 16, 17, 18 års ålder, de ska spela väldigt mycket matcher också.
Men ja, ni är 21 spelare nu, A-lagskontrakterade.
Mm.
Från spelare 22, hur många kan spela i Superettan i år? Hur många håller? Eller alltså, jag förstår ju inte att de inte håller i 30 matcher i Superettan, men hur många kan gå in och göra ett bra jobb enstaka matcher?
Det är nog ett par stycken som skulle kunna gå in och göra det. Framförallt Leino har ju kommit ganska långt. Han har ju också debuterat för oss. Det är några till. Så att, sen ska man veta att just det lärde jag mig väldigt mycket liksom när jag var i Halmstad, att det kan se ut en sak i februari, mars. Mm. När du kom in i juli, augusti, så har de utvecklats på ett helt annorlunda sätt. Och en del har ju tagit jättekliv uppåt och en del har kanske stagnerat lite och såna här saker. Så att det är jättesvårt att svara på den frågan. Men, och då kan jag bara svara hur det ser ut idag. Men det finns ju potential för spelare att kanske inte göra, men till nästa år och sånt att komma. Va? Man måste växa i kapp lite. En del växer mycket, en del har inte vuxit sådär jättemycket. De kommer senare och delar färdigheterna. Och en del har rätt inställning. En del kanske tycker skolan måste prioriteras lite. Och så här, så att...
Men i och med att ni har bantatruppen så mycket, behöver Hammarby-fansen vara oroliga för skador? Eller...
Ja, men det tror jag, man ljuger ju om man säger nej. Det tror jag inte, det finns en trupp i hela världen och så säger nej, ni behöver inte vara oroliga.
Nej.
Då får du fel spelare.
Jag förstår du frågan liksom.
Ja, att, men för det, då det är svårt att svara på den frågan egentligen, för jag förstår vad du menar, men i och med att vi fick in John Gunnar Solli här i förra veckan, så känner jag mig mycket lugnare. Mm. För att där fick vi in en roundspelare till som kan täcka upp på flera positioner. Och nu är vi inte så sårbara som jag tyckte att vi var kanske för ett tag sedan.
Hur ser spelarbudgeten ut i år jämfört med förra året?
Ja, vi sanerar ju vår ekonomi. Jag tror det ligger någonstans på att vi minskar med 13% och sådana här saker. Så att det är klart att vi har inte lika stort utrymme. Och då tittar vi på hur kan vi göra utan att tappa kvaliteten och helst höja kvaliteten. Mm. Detta är ju en del av de sakerna. Istället för att ligga på 28 spelare så ligger vi på 16-17 etablerade spelare. Fyra stycken ungdomsspelare, och så har vi vår tränartrupp i alla fall.
Nu efter, är du nöjd med truppen som i nuläget?
Ja, jag är mycket nöjd med truppen och tycker vi har bra spelare och vi har unga spelare, vi har gamla spelare, vi har bra spelare. Jag hade faktiskt en tränare en gång, eller jag hade inte, men en tränare som inför säsongen skulle presentera sitt lag. Detta är alltså på 70-talet, och då fick de en 10 minuter i den gamla sportspegeln och skulle presentera sitt lag, och han var engelsman och han skulle säga att jag har inga stjärnor. Men han sa det på sin charmiga engelska. Då blev det: jag har unga spelare, jag har gamla spelare, men jag har fan inga bra spelare.
Ja.
Så det var rätt roligt. Men han menar att vi har inga stjärnor som sticker ut. Alltså. Mm.
Väldigt bra. Är det, om du ska vara helt ärlig nu, har du fått in alla de spelare som du velat ha, eller har det varit många som du gått miste om?
Nej, jag skulle väl säga att de som vi har lagt krut på och som har varit våra val, så att säga, de har vi faktiskt fått in.
Jag gissar till exempel Berisha, att Roma snodde honom framför Öjse.
Ja, men Valmi sa vi ju liksom från början att när det gick så, Hammarby var ju faktiskt ute efter, innan jag kom in i bilden till Hammarby, och när det gick så bra för han i VM och jag har väldigt bra kontakt med hans agent och sånt där, så sa vi att skulle det inte bli utlandet, vilket vi förstår är huvudspåret, så är vi oerhört intresserade i Hammarby. Och vi var ju ett av de namnen som Valmi in i det sista januari funderade på.
Vad du har ju varit tränare väldigt länge och sådär, och jag antar att du har varit delaktig i värvning och så innan som du har jobbat och varit vikarierande sportchef i Norrköping någon gång sådär. Men hur mycket nytt är det för dig i det här jobbet som sportchef?
Det som jag blev lite överraskande av att det är så oerhört mycket pappersarbete med olika saker just vid övergången. Det är väldigt mycket pappersarbete. Det är kontraktskrivningar, det ska papper till ekonomiavdelningen, det ska dokumenteras där och det ska in på till UEFA och det ska in till Svenska fotbollsförbundet och det ska, ja, det är så mycket så.
Men i det stora jobbet som sportchef så känner du dig bekväm?
Ja, eller? Ja, det gör jag. Ja. Så fort det handlar om fotbollsfrågor är jag väldigt bekväm med saker och ting. Sen finns det vissa saker som man har gjort sådär jättemycket. Va? Men det lär man sig rätt snabbt.
Sitter fortfarande här och garvar åt inga
badspel. Ja, den är rätt rolig faktiskt.
Det är väldigt bra här. Ja. Nej, men hur jobbar du och Nanne?
Nej, men jag och Nanne, vi... Jag tror Nanne tycker att det är rätt så skönt att ha en sportchef som vet hur han tänker. Det tror jag.
Men ni är ganska lika i tänket, eller? Är det...
Ja, det, vi diskuterar ju ofta saker och ting. Va? Det tror jag är jätteviktigt för att dynamiken ska funka. Och att vi har ju inte alltid samma åsikter, men då diskuterar vi. Och är det sportchefsfrågor så blir det ju mitt ord som är avgörande. Och är det rena fotbollsfrågor, taktiska frågor eller spelet, då är det ju en annan som bestämmer. Han har ju liksom högsta makten när det gäller spelet ute på planen.
Men om ni är oense om en nyförvärv till exempel, då är det du som har sista ordet då? Eller?
Ja, i princip är det ju så, men där är vi aldrig oense. Mm. Det är vi inte, utan jag skulle ju aldrig ta en spelare till Hammarby om vår tränare säger att han kommer inte få en spelminut. Han passar inte alls in i min modell att spela. Så funkar det inte. Utan vad tycker du om den och den? Ska vi kolla upp den? Ja, men nej, jag har inte den bilden av honom. Och det är inte det vi behöver just nu, kan han säga. Eller så frågar han mig, vad tycker du om den? Ja, men det kan vara något. Den har jag alltid varit förtjust i. Och sen så börjar man kolla upp saker till. Så att det är alltid en dialog mellan oss. Och där har vi även då Hjelmberg och Carlos Banda och med flera. Så att... det är ju en levande process det också.
Men när ni har byggt den här truppen, har ni byggt den för allsvenskan eller har ni byggt den för att vinna Superettan?
Ja, vi har ju som ett uttalat mål att hitta eller att få ett fungerande spel som ska kunna ta oss till allsvenskan. Det är målsättningen med vårt spel. Och sen brukar vi säga så här också, att för att folk ska förstå så behöver man båda delar. Dels spelare som kan vara bra framåt i tid och dels spelare som är bra nu och som kan liksom plantera in detta nu med rätt attityd och allt sånt här. Så det, är liksom, det där är ju en liten blandning. Mm. För vi har ingen glädje av spelare som är väldigt bra om 3 år. Mm. Just nu har vi inte glädje av dem. Mm. Om inte vi har spelare som kan vara väldigt bra just nu. Mm. Förstår du? Ja. För har vi spelare som kan vara bra nu så kan vi ha glädje av någon som kan bli bra på sikt också. Mm.
Men låt säga en väldigt hypotetisk fråga, men kanske kan beskriva något sorts verklighet. Om Hammarby, ja, låt säga att ni missar uppflyttning helt enkelt och det blir ändå en säsong som många är missnöjda över. Hur är ni kvar då när man känner det stödet?
Ja, det har vi ju sagt. Alltså att vår målsättning är, som jag säger, att ha det spelet som ska fungera i allsvenskan. För när vi kommer dit så vill vi inte bli ett jojolag, utan vi vill liksom vara så bra så att vi ska kunna etablera oss i allsvenskan också. Då gäller det att ha ett spel som klarar av allsvenskan. Mm. Och har vi inte ett spel under detta år som klarar av allsvenskan, då ska vi inte ligga i allsvenskan. Va? Så att skulle vi liksom gå upp på andra premisser, liksom att man har... Det kan vara vad som helst. Va? Liksom, då kanske inte vi är så bra så att vi klarar ut nästa år i allsvenskan. Då får vi ett bakslag då. Så att,
men ni känner stödet från ledningen?
Ja, men det gör vi. Det är sagt att det stödet är klart uttalat att vi ser långsiktigt. Vi bygger någonting nytt nu. Va? En liten jämförelse. Om du bygger ett hus. Va? Liksom, du hänger inte upp tavlan innan väggarna är byggda.
Men så oavsett hur det går resultatmässigt i år så... Blir du överraskad om du får sparken? Liksom
jag funderar inte på det. Alltså, jag tror inte att det är så oerhört resultatfixerat. Man kan få lämna sitt jobb utav olika anledningar. Så är det ju givetvis. Men jag tror inte att alltid det är så resultat baserat. Det kan vara liksom styrelsen och folk att vi gör ett bra jobb, att det finns en utväxling i det vi gör, en utveckling hela tiden. Så tror jag att man har mer tålamod med ett lite sämre resultat än om att skulle resultatet vara dåligt och man raserar, man håller inga budgetar, man gör ingenting som är liksom mål, som, det finns andra målsättningar i föreningen också då, att ingenting funkar. Då kan man nog ligga risigt.
Ja, det kan du göra, men du säger
inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen
vart. Det är upp till dig.
Jag vill inte komma någon vart.
Magnus Persson, vad säger du om det? Vad säger du om
matchen? Allsvenskan 2015 eller inte, vad tror du?
Vad jag tror eller inte tror är ju ganska oväsentligt. Alltså det viktigaste är återigen att vi får alla att förstå den här biten, vad vi jobbar, vilken som är vår målsättning. Att hitta den strukturen i laget och det spelet som kan bära oss till allsvenskan. Sen får det ta kanske ett år till, va? Men vi får se.
Men din magkänsla just nu då?
Den är god. Den känns bra.
Ska vi avsluta med...
Ja, vi brukar alltid avsluta med 5 snabba frågor då.
Jaha. Det är rätt farligt.
Nej, som vi har kokat ihop.
Som alla får svara på, men inte samma frågor.
Nej.
Ska du börja?
Ska jag börja? Ja, tränare eller sportchef?
Sportchef.
Varför? Eller vad...
Ja, men jag var tränare så många herrans år och jag har stått ute på planen och så här. För mig är det en utmaning att hitta något nytt och göra andra saker och ändå vara med i bilden och så här, så att jag tycker det känns oerhört stimulerande att vara sportchef nu.
Ett soldränkt Örjansvall eller stängt tak på Stockholms arena?
Ja, känslan av sol är ju fantastisk, men känslan av en fullsatt till två arenor med Bayern är nog ännu bättre. Absolut. Sen vill jag också att taket ska vara öppet. Så man kan väl spela med öppet tak på Tele2.
Absolut.
Storstad eller landsbygd?
Nej, då säger jag storstad. Även om jag bor i Halmstad lite mer i ett villaområde så här, så att det är ju ingen storstad, men om man säger ren landsbygd, nej.
Nej.
Men hellre Stockholm än kanske en mindre stad i Sverige för att jobba med fotboll?
Jag tycker Stockholm är fantastisk. Det har jag alltid tyckt, även när man har varit uppe då och då och sånt. Så att Stockholm är en jättefin stad och nu har jag lärt känna Södermalm också. Jag blir snart sån här nörd, så jag lämnar inte Södermalm knappt. Nej, jag tycker det är fantastiskt trevligt.
Vi får säga att... Ja, du får vara med och leda Halmstads SM-guld eller ta Hammarby upp i Allsvenskan.
Ta Hammarby upp i Allsvenskan.
Det svarar snabbt.
Ja, det är såklart.
Vad skulle det egentligen betyda? Kan du sätta ord på det ens? Eller vad?
Alltså för mig personligen så är det ju att vi har lyckats, så att det har gått bra i jobbet och sånt, va? Men det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är liksom att få tillbaka Hammarby och tillfredsställa så ofantligt många människor som jobbar för föreningen och supportrar som stöttar och liksom den känslan när man lyckas med någonting som så många människor vill, den är fantastisk.
Klassiko på plats eller sitta och titta Gävle BP hemma i soffan?
Ett klassiko på plats. Även om jag ibland är lite lat av naturen när det gäller de här stormatcherna, för det är så mycket kontroll och sånt innan. Men att vara i Spanien är väl rätt fint det också. Men det är inget fel på sin allsvensk match själv. Så att, nej.
Då tackar vi väl Mats hemskt mycket för det här och ber oss till träning.
Ja, tack själva. Ja, tack. Trevligt. Hej.